Välkomna till slaget efter 12 som idag också syns på arenan som stream. Och den här arenastreamen fortsätter sen ända till klockan 13 och på radio slutar vi 20:01 ungefär. Och det säger jag nu färdigt för er som vill se hela eller höra hela diskussionen. Det lönar sig att ta upp arenan och lyssna, titta där. Välkomna till dagens debatt. Det här är en valdebatt. Vi har tre kandidater här idag. Vi har Bicka Olin från De Gröna. Välkommen.
Tack så mycket.
Välkommen Marika Sorja från Sannfinländarna.
Tack.
Marika ska jag säga förresten på finlandssvenska, för det är det som du är.
Ja.
Och sen Sari Multala, Samlingspartiet. Välkommen.
Tack.
Vi ska prata om utbildning, skola och sånt som har skrivits och pratas väldigt mycket om nu inför riksdagsvalet. Vi börjar helt i kronologisk ordning och nu uppmanar jag er alla att diskutera fritt. Det här är inte någon förhör där vi sitter och räknar sekunderna, utan att jag eftersträvar en livlig diskussion. Vi börjar riktigt från de minsta barnen och då börjar med Marika Sorja. Berätta lite om ditt arbete.
Ja, jag är alltså dagistant, barnskötare på kommunalt dagis, svenskspråkigt dagis i Rödberga. Och de största problemen är ju att det finns fina tal om att småbarnspedagogik och allt möjligt, men personal finns inte, och sen när personalen är sjuk så kommer det inte vikarier och jättestora grupper. Att det kan vara på papper, kan det vara 14 barnsgrupp, men på riktigt i praktiken är det en 21 barnsgrupp. Och det är stökigt och det är inneluftsproblem och det är massor med problem, och sen finns det bara vackra tal om att mera personal och speciellt mera då pedagoger, lärare inom småbarnspedagogiken. Och det är inte ett automatiskt räddningslösning till den här stora problemen som är småbarnspedagogik just nu.
Alltså, är det här orsaken till att du ställer upp i riksdagsvalet?
Det är en av orsakerna.
En av orsakerna, absolut. Alltså det som småbarnspedagogik och skola.
Precis.
Okej, välkommen.
Tack.
Sen Bicka Olin, du är känd som en sån här skolpolitiker egentligen. Har deltagit också i debatter här förut, alltid om saker som gäller utbildning och skola. Mm. Så brukar ha vi en tendens att ringa dig. Presentera dig kort.
Ja, no, till vardags så är jag alltså ordförande för Finlandssvenska skolungdomsförbundet. Det är liksom mitt jobb i vardagen. Och det är en partipolitiskt obunden organisation som representerar skolungdomar, alltså studerande på andra stadier och elever i grundskolans övre klasser. Så den vägen så har jag fått vara liksom en sån här intressebevakare för unga redan i flera år. Och den vägen också just dels lärt mig mycket, men också liksom sett de problemen. Och det har sen fått mig att liksom engagera mig också, för jag tror att partipolitiken är ändå det ställe där vi har väldigt viktiga förutsättningar för att göra ändringar där som det behövs inom utbildningspolitiken.
Så medan Marika då är bäst inne på det här med småbarn, så är du där någonstans
med unga.
Unga.
Absolut.
Och sen har vi Sari Multala, sittande riksdagsledamot. Om vi nu börjar, då när man har suttit vid makten så får man ju alltid nu först försvara sig för allt möjligt. Först subjektiv rätt i dagvård, ska vi börja där? Det var någonting som den här nuvarande sittande regeringen har skurit ner på. Hur vill du försvara det här beslutet?
Alltså alla de här besluten som vi gjorde i början av förra perioden, så de var ju inte roliga och var väldigt svåra. Speciellt den här, jag måste säga, att speciellt det här med att begränsa. Men jag kanske säger att det kanske största problemen där finns att det blir mer stökigt för föräldrarna om man vill sen för långa till exempel dagarna för barnen, för att hur man sköter det. Och det beror mycket på hur man sköter det på olika kommuner, speciellt om man är arbetslös. Jag tror att de flesta som har ett andra barn hemma till exempel eller på barn eller föräldraledigt, så kanske inte lika stökigt. Men om man söker efter ett jobb, så då kanske har det varit lite svårt ibland för några. Och speciellt det beror ganska mycket att hur man har skötit det i kommunerna. Alltså, och det är väldigt många som har inte faktiskt tagit det beslutet och liksom, inte använt den möjligheten.
Alltså att säger du att ni fattar ett beslut som du själv inte alls tycker om?
Ja, alltså jag tyckte inte att om jag skulle ha själv bestämt, att jag skulle inte gjort det. Men det är inte jag som bestämde själv, det är ju alltid en kompromiss när man är på regeringen.
Vad säger ni andra om den här subjektiva rätten till dagvård? Ska alla ha, så som det var emellanåt, rätt till dagvård?
Jag tror inte att det automatiskt är en magisk lösning heller. Att jag tycker att vi borde börja med det att stödja barnfamiljer och satsa på öppen dagvård var barnet ska vara tillsammans med föräldern och lära sig sociala kunskaper och kunskaper som man behöver i grupper. Det att det skulle finnas en rättighet att sätta ett litet barn i stor grupp och bli stressad redan från sist. Jag tycker att den här rätten är kanske där fel där. Att jag tycker mer att man borde tala om och satsa på helt annat än att ha den här dagvården som en sån här magisk lösning. Utan satsa på välmående i barnfamiljer på andra sätt. I första taget.
Varsågod.
Ja, alltså, jag tycker likadant. Vi borde ha bra service i allmänhet förstås. Mm. Ja, de här är inte motsatta med varandra. Men det grejen är att vi har faktiskt många studier redan som visar att det speciellt för de som har svårt med att börja skolan, de gynnar av att vara med i dagvården. Och därför tycker vi nu att vi borde få flera barn att ta del på dagvården och kanske förskolan när de är femåriga. Inte kanske heldagen, men alltså att de tar del. Jag tycker också att de här öppna lösningar som man pratar om, de är väldigt bra. Men också det pedagogiken måste vara där. Vi till exempel här på Vanda, vi har haft det här, vad heter det, kerhotoiminta. Det har varit gratis. Halvdags, 2,5 timmar per dag, men det är pedagogiskt på det sättet att vi har också alltid en lärare där. En lärare och en sköterska, eller skötare, hur man säger när man menar att det också kan vara en man. Så att det, ja, så att det är också pedagogiskt, barnpedagogik som vi liksom vill prata om. Det som säger att studier säger att det gynnar barnen.
Mm. Jag ser liksom som synvinkel. Vi vet att de där första tecknen på att någon person liksom riskerar att bli marginaliserad helt enkelt. Så det börjar där helt i den tidiga barndomen. Och då är det jätteviktigt att vi som samhälle kan ge alla den där jämlika möjligheten till de där första stegen. Att höra sagor på dagarna, att träffa andra barn, alla de sakerna. Och då när vi inte har en subjektiv rätt till dagvård så betyder det att alla barn är på samma linje jämfört med varandra. Att även om vi kan se det ur en familjesynvinkel och då finns det förstås olika förutsättningar, men när vi begränsar rätten på en samhällelig nivå så vill vi sätta barn i olika positioner beroende på vad deras föräldrar sysslar med. Och det tycker jag att det är fel. Att det måste vi komma bort ifrån och den vägen säga att det är viktigt att alla barn har den där rätten.
Jag måste ändå säga en liten kommentar här så att jag har hört många barn som skulle vilja att de är liksom halvdagliga som man pratar om. Att för barnens synvinkel så beror ganska mycket på familjens situation också. Om det är riktigt bra för den barnen och hur gammal den barnen är också. Hur långa dagar är bra och sådär. Man kan inte, men jag håller med på det att det är bra att ha allas möjligheter samma. Men förstås nu, vi har begränsat, inte liksom tagit helt bort det där subjektiva rätten. Det är fortfarande 20 timmar och jag har den uppfattningen att alla som behöver så får länge också, till och med hela dagar.
Du har den uppfattningen, det påstås att det varierar väldigt mycket, jo, beroende på vilken kommun du råkar ha dina barn i. Mm. Vissa kommuner så funkar det, andra så funkar det inte alls på det sättet. Så att det där, det är ju lite ojämlikhet där redan.
Men lagen säger att man måste ge om barnens lapsen etu.
Barnens fördel.
Fördel, ja. Säger det, så då får man, då måste kommunen.
Det var Marika först och sen.
Men om man tänker på det här 20 timmar om veckan, så det är ju jättemycket den. Och under den 20 timmar så hinner barnen få nog jättemycket av den här småbarnspedagogiken. Det som händer på dagis per dag, så det är ju en hel del att klä på sig, äta, frilek, sånt här, som också kan göras riktigt utan en småbarnspedagogisk lärare. Så det där att man kan läsa böcker hemma, man kan ha då i parken öppen dagvård och annat. Men det att människor borde mera kanske, som talar om att rätt till dagvård 8 timmar om dagen, så borde gå till dagis och titta hur mycket av dagen är allt annat än lärorikt och bra för barnen.
Vad talar du då om? Kan du ge något?
Vi har sådana situationer när man är ensam med 20 barn till exempel och man ska klä på dem alla. Det finns situationer där som barnen hinner bita en annan. Man ensam om man är som pedagog där, man hinner inte reagera.
Man borde inte ha sådana
situationer. Men det finns, så länge som sådana problem finns i dagvården och småbarnspedagogiken, så det att ha rätt att vara där på dagis, så det är kanske inte så bra, utan man borde börja med det att få dagvården på riktigt till en bra plats att vara för personal och barn. Mm. Och sen först tala om det att ha rätt att vara där.
Ja, det håller jag helt med om. Jag tycker absolut att utgångspunkten måste vara den att det där dagvården och småbarnspedagogiken är liksom av hög kvalitet och att den är liksom jämn kvalitet och lika liksom och bra just både för personalen och för barnen, att vi inte har möjliga daghem och så vidare. Det är liksom den första utgångspunkten, men det är ju sådana saker som jag tror att det är inte liksom, på något vis någon som tycker att det inte borde vara så. Det är bara att det inte finns tillräckligt resurser reserverat för det för tillfället och det är någonting som vi måste göra någonting åt. Men sen ser jag att som en del av den lösningen på lång sikt Så tycker jag nog att den där rätten till dagvård ska vara samma oavsett vad dina föräldrar gör på dagarna. För att just också för att arbetslivet hela tiden förändras och det kommer att finnas mer och mer situationer där föräldrar går liksom mellan olika projektanställningar och har månader då de inte jobbar och har månader då de jobbar mera. Och för att garantera den där barnets rätt, lapsen etu som här också redan liksom nämndes, för att kunna på riktigt tillgodose den så att det inte finns någon som faller mellan stolarna eller faller ut från systemet, så säger jag att den där rätten ska vara samma för alla.
Men det är bra också att komma ihåg att till exempel i Sverige den timantalet 15 timmar som liksom garanterar till alla, och sen beror på familjens situation hur mycket mera får man om man betalar för det där också. Så att, jo, men jag håller med att det är ju för stora skillnader mellan kommunerna också. Hur mycket man satsar och hur tajt man till exempel drar de här resurserna, för att hur lätt får man till exempel kalla in vikarier och sådär. Så att vi har försökt nu ändra det så att vi har längre avtal mellan, vi har på här på alltså huvudstadsområdet här Seure som är alltså det här vikarieservice, och vi har längre avtal till en område och liksom huvudsakligen en daghem. Och då funkar det så att även om det skulle inte finnas behov på ett grupp, så då kanske en annan grupp på det samma daghemmet, om inte det daghemmet och den andra som är på samma område. Och det har funkat väldigt bra. Och jag har märkt det alltså där på vagdagen, för mina barn är också på en sån område där vi fungerar, alltså där vi använder det. Och jag tror att det är något som vi kommer att fortsätta och borde kanske andra försöka också. För jag förstår det att det är svårt, man kan inte ha mera personal som är anställda än man behöver, men sen att man borde ha alltid en reserv där man liksom...
Men finns den här reserven rent konkret alltid? Alltså finns det tillräckligt med människor som jobbar inom dagvården?
Alltså nu har vi ökat antalet utbildningsplatser.
Men
det tar lite tid och vi måste fortsätta det. För nu, det här kraven i den nya vardagen, alltså barnpedagogislagen, vad heter det, avarhetskasvatuslagen, så där är det en lång period när vi... Vad heter det, siirtymäaika, men det kräver ännu mera i framtiden, så att vi har mera pedagogiker där i dagis.
Och där säger jag också att det är liksom viktigt att också höja till exempel lönenivåerna, eller åtminstone se över dem, att vad är liksom läge i Finland just nu jämfört med till exempel våra nordiska grannländer när det gäller de som jobbar inom småbarnspedagogiken. Och sen på lång sikt det att vi vet att ganska många arbeten kommer att försvinna. Jag tror inte att de jobben som sköter barn kommer att försvinna, vilket betyder att vi måste locka flera människor och flera liksom bra, skarpa typer att välja det som sitt första alternativ. Och det betyder att den där arbetsplatsen måste också vara till exempel trygg. Att inte det är någon som vill söka sig till de yrkena där det är stor risk att du jobbar i ett möjligt hus med för stora grupper till exempel. Så vi måste se över de här problemen.
Marita Sorja borde ju vara jättenöjd när hon sitter och hör på det här nu. Hör nu allt vad hon vill att ni ska få.
Helt härligt. Alltså, ja. Gör reklam förresten för ej leikir och ha, om ni har hört den här. Ja. Så gör snabbt en reklam för det. Att det är ju jättefint att de har fått 175 euro i månaden för lärare och hela 25 euro i månaden för barnskötare. upphöjt, men det är ändå kanske en början. Mm. Och jag hoppas att faktiskt när jag hör ändå från olika partier och från olika håll, från föräldrar och allting, hör jag det här att vi borde få mera lön och vi borde uppskattas mera, så hoppas det faktiskt händer också.
Mm. Ja. Det här måste vi verkligen kolla, inte bara för kommunalpolitiken eller riksdagen, också de här yrkesförbunden, för deras jobb är att liksom se till att det händer. För att nu har vi börjat här på huvudstadsregionen att höja lönerna utan att det finns i det här työehtosopimus. Och vi har ganska mycket faktiskt högre nu än de säger att det minimal borde vara. Jag tycker att de här minimalen borde också
Jag tänker vara fruktansvärt ofin och fråga vad du får för lön. Du behöver inte svara.
2100 euro.
2100. Mm. Vad får Sari Multala för lön?
6400.
Ja, och det är ett krävande arbete, det säger jag inte att det inte skulle vara, men det är väldigt mycket högre lön än att vara utsatt för stora grupper. Där barnen biter varandra så som...
Och barnsäkoslärare som ändå har studerat mycket längre.
Men det här är alltså olaglig situation som du pratar
om. Ja, det är olaglig situation, men tillfälligt är det faktiskt lagligt.
Men det är inte. För att nu har vi faktiskt sagt, när vi ändrade lagen, så vi har redan sagt att vad är tillfälligt, vad är inte. Det kan inte vara varje dag och inte varje vecka. Det måste vara så att man kan inte se det på förhand. Så om det händer varje dag eller varje vecka och man skulle ha kunnat se på det förhand, så då är det inte lagligt. Och det är mot lagen. Och då måste man liksom se till att man rapporterar också till aluehallintovirasto eller kommunen.
Regionförvaltningscentralen.
Det som jag tror kanske syns ganska tydligt här är ju det att vi är sådana som redan har involverat oss i utbildningspolitiken och som ser de här frågorna som viktiga när det kommer till liksom barn och unga och den investering som vi lovar att göra till framtiden när vi sätter pengar och resurser på att småbarnspedagogiken till exempel är bra. Att jag tror det där problemet är det att när
sen, att jag har fel test där menar du?
Du har inte tagit de där som tycker att det här inte är ett problem. Att vi som sitter här så vi ser de här problemen och vi ser att det ska vara viktigt att göra någonting och att de nu är liksom följande situation det sen det att vi måste övertyga det gubbgänget som inte riktigt ser det här som viktigt. Att det är ju en liksom, helt tydlig liksom valfråga också inom de största delen av partierna. Att det finns de som ser utbildningsfrågor som en prioritet och så finns det de som inte gör det. Och det syns ganska tydligt alltid i de här diskussionerna.
Ja, jag tänkte för att tiden flyger iväg så ska vi fortsätta lite med det här. Men nu går vi till förskolan. Nämligen det har pratats mycket om, eller ska vi säga så här, vi går direkt till förlängd läroplikt. Mm. Det är det som det handlar om. En del vill förlänga läroplikten i början, det vill säga göra en sån här obligatorisk förskola som ska börja från 5 års ålder. Ja. Andra vill att den ska fortsätta efter 9:e klassen i högstadiet så att det här andra stadiet, att antingen yrkesskola eller gymnasium, skulle vara också höra till den här obligatoriska. En del vill att det ska fortsätta till 18 års ålder, andra säger ända till 19. Och det är en hurja soppa det här. Jag har tittat vad alla olika partier har tyckt om det här, men här tänker jag börja nu med dig Sari Multala, för att jag vet att Samlingspartiet är väldigt för det här tidigare, den här förskolan. Men inte väldigt förtjust i tanken på att förlänga läroplikten. Mm. Kan du kort förklara vad är liksom bakgrunden till det här ställningstagandet?
Ja, för att det största problemen inom utbildningen nu som vi har sett är att skillnaden har redan ökat innan man börjar skolan. Så alltså barnen har väldigt olika förutsättningar för att börja i skolan. Så därför tycker vi att vi har, om man jämför till exempel med andra nordiska länder, så vi har ganska låg antal av barnen som tar del i dagvård eller småbarnspedagogik. Men nu när vi har satt förskolan så att man måste ta del, så då har väldigt mycket ökat redan där på 6 års ålder. Mm. Så den är en del. Och sen vi har 11% av barn eller ungdomar som blir färdiga från grundskolan som inte kan läsa eller skriva tillräckligt bra för att kunna gå vidare i studier eller livet.
Men vet du vad det beror på, säger många experter, säger att det inte har att göra med det att det inte har börjat i tid, utan det att grupperna är för stora och det inte får stöd
också
i klassen.
Men problemen är i grundskolan och inte så mycket där vid yrkesskola eller högskola. Vi tycker att vi måste lösa de här problemen i grundskolan och inte liksom skjuta det fram till andra stadiet. Att fixa de här problemen först och sen, och kanske också det här, vad heter det, opintohjaus.
studiebehandling behövs mer. Alltså att man, de största andelen varför vi har för många fortfarande som låter bli, inte, alltså de går i skolan först, yrkesskolan eller högstadiet, men sen de låter bli för att det har varit fel gräns eller att de har inte de här förutsättningar för att gå vidare i studierna. Så vi behöver också mer stöd från småbarnspedagogik till grundskolan och andra stadier.
Men jag måste nu lite plåga dig här med det här. Under sittande regering så har man ökat gruppstorleken. Och nu vidhåller jag har läst på hela veckoslutet här. Och här säger alla största antalet lärare i skolan säger att problemet är inte det att ni inte har börjat. Utan det är just det att ni har... Tvärtom, ni har avskaffat till exempel mindre så specialklasser och sånt och så har man satt elever in i vanliga klasser.
Det var förra regeringen som gjorde det.
No, ni har åtminstone inte rättat till det då i så fall. Så att, jo, men att de men... säger att det är det som är problemet. Mm.
No, alltså det beror ju på att lagen är ganska tillåtande på det sättet. Mm. Att man kan göra, det är ganska flexibelt. Man kan fortfarande ha små grupper, men det här alltså, vad heter det nu, att vi har alla eleverna i samma klass. Ja, det finns kritik, det finns också många som tycker det har varit bra. Men när jag alltså följt ganska nära till exempel en av mina gudbarn som har varit i en sån skola där han har haft möjligheten att vara i en små grupp i början. Mm-hmm. När det har varit först väldigt svårt för honom att, liksom, att börja och lära sig läsa och räkna och sen och så det här sociala också. Och sen när först varit där så kan man börja så småningom gå med den här stora gruppen. Och vi har inte, vad sa du, vi har ökat gruppdelen?
Alltså det har, alltså vi det har minskat, nej det har minskat, det här antalet specialklasser har
ja.
Minskat.
Ja, de alltså det, men, vi har, ja. Men alltså det är ju sen upp till också skolor hur man organiserar det. Men det måste vi kolla. Och det har vi sagt också, att om det här nya laget som har varit nu några år, så att hur bra den funkar. Ja. Men det, om det är någonting fel med lagen eller ja. Det är resurserna i kommunerna som fattas.
Det här har Bicka och Lin säkert mycket synpunkter på. Men alltså det som jag säger, som de här pedagogerna säger, som det där blir tillfrågade om det här, så säger ofta att alltså det är det att de här specialklasserna, det lovades då att när man minskar på det, så att de skulle få expertisen med sig när de flyttar det, till en vanlig klass. Det vill säga mera resurser. Assistenter och allt det här. Men det hände aldrig. Ja. Så att man hamnar i en stor klass där man inte klarar sig, men man fick inte någon assistent.
Och det är ju det som alltså... Just det som jag försökte förklara här, att det är ju också väldigt stora skillnader mellan kommunerna.
Det är det säkert,
och, ja. Och det, det faktiskt tror jag var OAJ som gjorde en sån här stor, alltså man frågade alla lärarna. Exakt, och det är väldigt stora skillnader. Det handlar om mycket om resurser också, vad kommunerna satsar där. Så det var därför jag sa att vi måste liksom se om det är problemet i själva lagstiftningen eller är det mera problem eller där resurserna inte finns.
Det var just den här OAJs frågan som jag hänvisade till. Bicka och Lin.
Men kanske just det, där har vi på nationell nivå en möjlighet att sätta den där minimistandarden. Det är ju det vad vi kan åstadkomma med lagstiftning. Att när vi märker att det finns stora skillnader mellan kommuner, så sätter vi den där liksom minimimängden vuxna per barn eller ungdomar, eller överhuvudtaget den där resurseringen, att vad är den där minimikravet som man måste komma upp till, och sen få kommunerna inom ramen för det fatta sina egna beslut. Och där tror jag att vi ännu har en hel del att göra, just för att sätta den där minimistandarden när det kommer till resursering, till exempel just på grund av det här att specialklasserna inte mera är med. Sen säger jag när det gäller att förlänga läroplikten, så säger jag att om vi börjar därifrån så är vi ganska fel ute. Prioriteringsordningen måste vara det att först måste det vara bra att vara i skolan, i daghemmet och på andra stadier. Det måste finnas tillräckligt med resurser, tillräckligt med vuxna, tillräckligt bra utrymmen och tillräckligt passliga gruppstorlekar helt enkelt. Och det här gäller liksom hela utbildningssystemet igenom. Att det är klart att när du är ett eller två, så är de där gruppstorlekarna som är passliga betydligt mindre än vad de är på tredje stadiet eller andra stadiet. Men också på andra stadier så är det viktigt att se över de där gruppstorlekarna. Och sen de här resurserna, till exempel i form av elev- och studerandevård, kuratorer, psykologer, hela det här köret där i skolan, att det ska finnas tillgängligt och till hands för alla. Och sen när vi har börjat ha de här i skick, och när folk faktiskt mår bra genom hela utbildningssystemet och har en stabil ekonomisk situation, situation, vilket är en av de orsakerna varför man avslutar en andra stadiets utbildning på mitten. Så sen kan vi börja titta på att behöver man fortfarande liksom, sätta till sån här, någon slags tvång då i det fallet. Och där tror jag att eventuellt där i början av studiestigen kan det vara behov av det. Men jag tror inte personligen att det kommer att behövas på andra stadiet. För jag tror att en välmående 15-16-åring, så den kommer att gå i skola.
Det är alltså din personliga åsikt, ja. Medan de gröna ställningstagande har varit väldigt positivt.
Men det gröna ställningstagande har alltså på det sättet att där är liksom samma prioritetsordning. Att om det behövs efter att vi har fått alla just att ha de här servicen, de här tjänsterna i skick och ha de här, att alla just får må bra och får ha möjlighet att byta linje om det behövs, till exempel inom yrkesutbildningen, och ha de där resurserna för materialerna, avgiftsfritt andra stadie är någonting som det gröna stödet är mycket starkt. Så efter att vi har alla de här i skick, så då kan vi säga att behövs det ännu en förlängning av läroplikten, och då ställer sig många i partiet positivt till det, men vi är nog ganska splittrade på det sättet i den frågan. Och jag tror att det som vi är överens om är att det är inget självändamål, utan det som är självändamål är att alla ska få må bra och ha möjligheter att gå i den där andra stadiets utbildningen också.
Marika Sorja, du skulle gärna höra vad sannfinländarna tänker om det här. Först vi börjar med det här att förskola från 5 år jobbar med småbarn. Så vad tänker du?
Personligen så tycker jag att nej. Jag tycker att just nu när man borde man mera tänka på det att man har möjlighet till nu också redan att i förskolan, om barnet inte uppnår inlärningsnivån så kan den ta på nytt förskolan. Och det kanske ta mera det och hålla det som en möjlighet, lite större möjlighet. Att det är inte någon, man behöver inte skämmas för det att barnet tar förskolan på nytt eller någonting. Men då ska man hitta de som faktiskt behöver den här ett år till i förskolan. Så de ska man hitta på det sättet om det här skulle vara mer normalt. Att vissa barn som behöver känsligare barn eller såna som är födda till exempel i slutet av året till exempel, så de skulle ta ett år till. Men det att hela åldersgruppen skulle ta då 2 år förskola, så jag vet inte, är det nu barnets bästa man tänker på? För jag ser hela tiden i mitt jobb också att man kräver av barnet att vara större än vad det är tidigare och tidigare. Att barn ska kunna få vara barn och den där pedagogiken ska vara, det ska inte kännas som lärare, det ska inte kännas som skola.
Det måste ju vara alltså den åldersnivån som man, liksom man är 5-årig som man är 5-årig. Men jag tror att det, alltså jag är inte själv småbarnspedagogik, min syster är, och jag har mycket pratat med henne om det här. Och det här att man pratar om småbarnspedagogik betyder inte att man är i skolan förstås.
Nej.
Det är ju helt annat. Man lär sig till exempel att hur man är i en grupp, hur man koncentrerar kanske en lite längre tid för en grej. Och det här som du pratade tidigare om att allt är småbarnspedagogik, men jag har läst och varit med på att faktiskt bestämma de här nya småbarnspedagogikinstruktioner eller hur man säger det här planer. Så man skulle se på det att det skulle vara liksom pedagogiskt planerat hela dagen. Och det här är kanske mera resursfrågan när du sa att de har för stora grupper och en människa ensam. Men när jag har följt med mina 2 barn så det är väldigt fint planerat, och det här till och med leken, så de ser till exempel att man inte leker alltid med samma människor, så man kanske liksom har fått förslag att du kanske skulle kunna försöka det där idag med den där människan och den där gruppen och inte så att och det är väldigt, jag tycker alltså jag uppskattar väldigt mycket den alltså lärningen eller hur man säger småbarnspedagogiken som vi har nu.
Marika Sorja får ändå lite stöd av Miriam Kallan, professor i småbarnspedagogik, som intervjuades här på svenska. Det finns artikel att läsa på Svenska Yles hemsida. Hon säger att småbarn ska skyddas mot stress, och hon säger att det får absolut inte bli stressande. Förstås på det sättet att det ska inte ha pedagogiska liksom mål. Det är inte det som är poängen. Att man till exempel ska lära sig bokstäverna eller skriva eller räkna, utan att det är väldigt viktigt att gör man det på det sättet
så
alltså, funkar det.
Därför har vi ju professionella människor som skulle kunna planera det.
Hela målet är ju att uppnå liksom vissa så här mognadsnivåer och stödja barnen i att helt enkelt uppnå dem. Precis på samma sätt, det kan man helt bra göra hemma, men eftersom vi inte kan garantera att alla får jämlika förutsättningar hemifrån, så har vi ett sådant här system där man får det till exempel via förskolan. Och jag tror att den här 2-åriga förskolan är bra just för att ta bort den här stigmatiseringen som du också säger, att det är liksom norm att man går den 1 år, och barnet är tyvärr liksom, det blir så lätt sådana här skillnader som påpekas på något sätt om det är någon som är född året före och har gått två gånger förskolan och allt det här. Det är klart att det är bättre att jämna ut den där skillnaderna före man börjar på första klassen. Men i dagens läge redan så är det liksom lite på samma sätt som att stanna på klassen. Det är den stigmatiseringen som barn sinsemellan ser där. Och det tror jag att en sån här tvåårig förskola till exempel som riktar sig till alla är en bra möjlighet just för att ge de här jämlika förutsättningarna utan att någon blir på något vis åsidosatt. Och då kan man redan i det skedet liksom hitta de här olika barnens styrkor och stödja dem i att förstå liksom den här, liksom hur inlärningen funkar där i det skedet. Så att när man kommer till skolan så blir det inte de där stora skillnaderna som vi nu i dagens läge ganska långt ser. Och där är det helt klart att det kommer, liksom, ingenting av det här kommer att lyckas utan att vi har de där resurserna för att ha till exempel rätt storleks barngrupp.
Hur låter det, Marika?
Alltså, vackra tankar. Och jag förstår den här jämlikheten där bakom det. Men mera tänker jag det att jag tycker att mera gå till det att individuellt stödja de som har problem och inte sen ta alla under samma tak. Utan då att de, man märker ju redan de som behöver extra stöd, så de ger åt dem extra stöd helt enkelt. Det att alla skulle sättas...
Men inte alla är där som ja, är de femåringar.
Ja, no, men det är ju jättebra nu att det har kommit det här med att det, femåringarna har fått få gå billigare i dagvård, eller gratis beroende på att hur många timmar de är i dagvård. Det är ju jättefint och det stöder ju familjer också jättemycket. Mm. Och kan nog stava i det.
Uppmuntrar
ju att sätta femåring till dagis, så det tycker jag är bra. Femåringens plats är nog att vara några timmar åtminstone inom småbarnspedagogik.
Professor Miriam Kalland säger också att det positiva med de här idéerna om att från fem år uppåt skulle vara obligatorisk förskola. Det positiva hon säger där skulle vara avgiftsfrihet. Då. Mm. Eftersom det är obligatoriskt så kan du inte mitt att börja ta betalt heller för den.
Och sen måste vi komma ihåg att det handlar ju inte heller om, vi har ju inte skolplikt till exempel i Finland, utan det handlar om en läroplikt. Och då är det på något sätt en läroplikt som ska förlängas, vilket betyder att beroende på familjens situation så kan det fortfarande hända att man är en viss mängd bara timmar och kanske om man bor till exempel långt borta från närmaste dagvårdsplats eller någonting sånt, så kan det hända att man på något annat sätt uppnår de där samma målen. Men huvudsaken är just att vi ska få fast alla på något vis som ska behöva det där extra stödet. Mm. Och det får vi enklast genom att ha någon slags här system för det, dit alla liksom är välkomna och där alla liksom hör hemma helt enkelt.
Just det. Och en bra sak som du sa, Marika, var där att de som skulle behöva stöd skulle få den. Och det är ju lite synd nu när Sipilä bestämde sig att inte vi har en regering längre. Så att vi var på väg att sätta en sån här grupp av professionella som ska tänka att hur vi ska organisera det här stödet i småbarnspedagogik. För nu är det ganska så här, man säger att vi ska ha de här erityislasten där här opettaja där, men speciala inte hur många och hur ska man få det andra stödet. Och nu får man det via rådgivning, men hur att, om vi kanske behöver lite mer lagstiftning där, att hur den barnen som behöver det får det.
Precis, det tycker jag absolut, och det är en bra start. Men annars så, om den här förlängningen, så jag tycker faktiskt helt likadant som Vicka, att man behöver stödja grundskolan och få grundskolan att fungera. Högst 18 barn i klasser under fjärde klassen och sen fast högst 24 i de äldre klasserna. Man ska ha tillräckligt med assistenter och tillräckligt med resurser att göra smågruppsverksamhet i skolan också.
Utrymme som lämpar sig för det.
Ja, får jag svära lite?
Nej, bara.
Jävla mögelskolor. Alltså min dotter har varit i mögeldagis och i mögelskola och jag är så förbannad på det här. Att nu är det nu konstigt att det inte fås ordentligt. Hur kan barnen lära sig om det är svårt att andas i skolan? Ja. Och sen att man försöker sätta alla de här problemen under mattan och säga att nej, inte har vi något problem. Det växer någonting grönt på väggarna, men ja, nej, inget problem.
Vilken kommun var du nu? Det låter som det inte riktigt
Helsingfors och Stockholms biologstadieskola.
Ja, alltså det, som alltså har varit mycket i rubrikerna faktiskt på grund av det här.
Både min lågstadieskola och min högstadieskola har, lågstadieskolan revs ner och högstadieskolan renoverades precis efter att jag hade slutat just på grund av mögelproblem. Så det här är ju helt jätteutspritt. Det här är liksom i alla nästan finländska kommuner, för vi har byggt mycket skolor på en tid då man inte har fokuserat på det här. Och det måste vi komma ihåg, att de där skolorna, när vi bygger dem på nytt år, man renoverar dem, så det är såna engångsinvesteringar som vi nog alltid måste ha råd att göra. Absolut. För att vi har inte råd med motsatsen, det vill säga att ha sjuka barn och unga och personal som inte kan, som, för det blir liksom mycket långa effekter sen, men att får vi det snabbt fixat, så då är det en engångsinvestering. Sen måste jag nog säga att de skolorna som man har renoverat på många håll i Finland, så har man kanske inte heller renoverat så det är hemskt bra, för att till exempel i min hemkommun Borgå, därifrån jag ursprungligen, så har Kvarnbackens lågstadieskola renoverats, tror jag, 2 eller 3 gånger nu under min livstid bara.
Så att vi borde ha en, också rivits
ner. Vi borde ha en valdebatt om byggförmågan i det här landet. Ja, men nu gäller det faktiskt, ja, nu gäller det utbildning, och det där är en viktig del förstås. Mm. Men det där, jag håller lite oss kvar vid det här med läroplikten ännu, för att där såg jag att åsikterna går väldigt mycket isär. Nu talar vi om förskola, men sen om det här med att förlänga läroplikten. Mm. Så det vet jag att de gröna, åtminstone officiellt, nu kan det heta Dubiko, har annorlunda synpunkt, men så där officiellt har ni varit jättepositiva till att åtminstone det ska vara gratis andra stadier, men ska det också vara obligatoriskt?
No, som sagt, så det handlar om en prioritetsordning, att om det behövs efter att de här andra åtgärderna är liksom i skick, så är det ett alternativ som de gröna nog är färdiga
att liksom lägga fram. Men låt oss nu att de är i skick, vad säger du då?
Jag säger att jag tror inte att det kommer att behövas, men det är min personliga uppfattning nog. Och
det måste
jag
säga. Att
jag tror inte att det kommer att behövas, just för att jag tror att en 15-16-åring som mår bra och har en stabil ekonomisk situation.
Så alla den kommer aldrig att må bra.
Men det är det som vi måste ta tag i då. Att det är liksom, att där är det faller. Och det måste jag säga, att hela den här läropliktsdiskussionen, så den är sist och slutligen, det är ett mekaniskt tillägg på läroplikten. Och det är inte en liksom åtgärd till de där problemen i sig. Utan det är visserligen metod man kan använda, och jag ser inte som liksom en negativ. Alltså som princip så tror jag att vi alla tycker att alla ska ha en andrastadets utbildning. Att det är en rättighet och det är en bra jutto att alla får den. Men om vi tittar på de här problemen, orsaken till varför folk avsluta studier på andra stadier i mitten eller inte får en studieplats. Så det är tre största. Är mental ohälsa, problem med rusmedelsmissbruk och ekonomiska problem. Och ingen av dem lyckas vi lösa. Så att först måste vi se på de där andra faktorerna där i vardagen. Och sen finns det de här specifika fallen där till exempel att ge mera rättigheter åt uppsökande ungdomsarbete, att faktiskt liksom fara hem och säga att nu går vi till skolan. Det finns några sådana situationer. Ja.
Vi fortsätter diskutera den här frågan alldeles strax. Klockan är nu så mycket att jag säger att hej då till Yle Vegas lyssnare. Det här skedet slag efter 12 på radio tar slut nu, men ni kan fortsätta ännu lyssna på den här diskussionen ännu 20 minuter till på arenan. Så den som vill höra vad det kommer för kommentarer till Bickas kommentar just, så mars till datorn och knäpp på, eller telefonen eller vad ni nu lyssnar på.